efter Olof Palme mördades. De flesta av oss har väl fortfarande klara och tydliga minnen av politikern Olof Palme. Vad han stod för, vad han hade för ideal, hans idéer. Och i vårt filmarkiv här på TV finns det inte någon annan person som är så väl dokumenterad som just Palme. 2500 inslag. Men vem var han egentligen? Hur uppfattades han? Och varför väckte han såna känslor? Kanal 1 visar nu filmen om politikern och människan Olof Palme.
Tage Erlander är död. Han föddes strax efter sekelskiftet i ett Sverige där de flesta människor saknade politiska och fackliga rättigheter. Sverige var ett fattigt land, inte bara materiellt, med privilegier för de få och med armod för de många. Han såg tidigt bristerna och orättvisorna i samhället. Hur oron och otryggheten härjade bland människorna. Då kom han i kontakt med arbetarrörelsen och blev socialist. Han behöll hela livet en bergfast tro på den demokratiska socialismens idéer.
Eftersom vi bara har en kandidat så kanske vi kan följa valberedningens förslag och utse honom med acklamation. Det är kongressens mening. Vad har då kongressen att till partiordförande utse Olof Palme? Svaret enhälligt ja.
I vilken utsträckning tänker ni fråga Tage Erlander till råds i
så
framtiden?
Så mycket som möjligt, hoppas jag.
Så mycket som
jag tycker inte
möjligt som man har tid och lust att resonera, så hoppas jag verkligen att fortsätta med det.
Där har vi alltså en fråga där ni inte riktigt...
Nej, det är
inte
ja, det är han så tillbakadragen, men det hoppas jag.
Och då kommer Olof in och farande. Och så säger han någonting. Och Erlander svarar och rusar upp. Och de går runt varandra och pratar. Och man förstår ingenting. Man inser av samtalet att de har ett oerhört stort utbyte av det. Och tydligen begriper Ingvar ett och annat, för han skrattar då och då. Men jag förstår, jag är ganska ny i det här samhället. Jag begriper överhuvudtaget ingenting.
Jag hör hans röst många gånger. Var är Olof? Var är Olof? Han i många situationer, både inomhus och utomhus, så hör jag Tage Erlander. Var är Olof? Han gav oss ungdomlig vitalitet. Och han förde in världen på ett alldeles särskilt sätt.
Jag lyftade väl 4000 mil för att se det amerikanska samhället inifrån, nerifrån. Det lärde jag mig kanske mer av än av böckerna. Det var en enorm upplevelse. För från de mycket glättade bilderna av Amerika kom man ner i de djupa fattigområdena i södern. De svarta slumområdena, i städernas slumområden. det är lika värdefullt som en teoretisk utbildning. Och det stimulerar också att man börjar fundera över hur är sammanhangen. Varför lever människor på det här sättet?
Tror du på frihet och människorätt? Kom och var med ut i våra led. Vill du att slaven ska äta sig mätt? Om nu ska just du vara med. Vigra, där vi vandrar hand i hand. Kom nu in.
Mötesdeltagare.
Led vi led.
Den första maj är solidaritetens dag. Och solidariteten känner inga gränser. Den blir nära och påträngande i en värld där människor lever i förtryck och förföljelse, i svält och elände. Den angår oss alla.
Ja, det här är Östermalmsgatan 36 och det var det här huset vi bodde. Där bodde farföräldrarna och där bodde vi. Och det var ju inte så många familjer. Den lyx som var, det var utrymmet. Våningen var stor. Men i övrigt så var det inte någon lyx. Det var enkel mat och det var också enkla kläder. Det fanns ju ingen konfektion för barn utan det syddes och ändrades och så.
Alla vi barn talade flytande tyska och talade aldrig något annat än tyska med vår mamma.
Och svenska sen i övrigt då?
Ja, sen hade vi en fransk sån här bonn så småningom.
Ett hembiträde?
Ja, det är lite finare än det. Ja, inte hembiträde, en bonn sa jag. Och därför så lärde jag sig tala franska.
Och här är på Ånga, det är ju tidigare, då är han väl kanske bara drygt ett år. Och det är Margit, hans älskade Margit, och sen är det Kattunga.
Olofs farfar, det var ju en riktig aristokrat. Han till och med hade kungligheter där, de bjöd ju alltid. På den tiden var det kronprinsparet som var bjudna där på någon slags soaré. Så att de hade ju fint umgänge. Så det får man väl säga att det var en överklass.
Var er mamma pysslig och huslig?
Nej, inte alls. Hon kunde ingenting om hushåll. Och var inte road. Utan hon har hela sitt liv. Hon läste medicin. Och hon har hela sitt liv haft mycket sociala intressen. Så hon hade alltid någonting annat som hon sysslade med. Väldigt mycket har hon ägnat sig åt flyktingfrågor. Hon var ju på ett sätt själv flykting. Så hon kom ifrån Riga vid första världskriget 1915.
Mamma var ju en väldigt intellektuell människa. Oerhört intellektuell. Det hela sin läggning. Och pappa var ju en fin jurist, eller bra jurist. Tyvärr blev äktenskapet inte så långt därför att pappa dog när han just hade fyllt 48 år. Men det var ett fint äktenskap. Vi hade fina föräldrar.
Jag tror att han fick så att säga, slå sig fri från den här uppväxten. Men jag tror inte alls att det var så. Utan det fanns ett stort mått av frihet då, i hans hem att välja det man själv tyckte.
Jag var ju ute på en par månaders lång resa i Sydostasien 1953 då han var 26 år gammal. Jag tror att då han fick upp ögonen för vad det här avkoloniseringen och hela tredje världens självständigt strävande handlar om. På ort och ställe och vardagligt. Så kom han tillbaka till Sverige och det var då strax efter som man började arbeta hos Tage Erlander. Och sen så åkte han till bondeförbundet har en folkhögskola. Och dit åkte han och höll ett tal. Och där i det talet som jag sett, han visade mig manuskriptet en gång, alltså stolparna som han hade. Och han sa att det här är allt, det här är precis samma sak som jag har sagt sen i utrikespolitiken i alla tal om Vietnam och om apartheid och makonsin. Han har sagt samma sak sen 1953 och fram till sin död.
I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt berör våra känslor. Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består.
Vi står inför risken att världen delas upp efter raslinjer och att denna skiljelinje sammanfaller med den växande klyftan mellan de rika och de fattiga nationerna i världen. I det perspektivet fördunklas framtidsvisionen om en värld i fred av skräcken för en förödande konflikt mellan vit och färgad, mellan välnärd och intill förtvivlan fattig.
Han var en slags visionär som gav vår generation så stolthet. Vi kunde fightas med den övriga vänstern med en viss stolthet. Det kunde man inte göra i övriga Europa. Där förlorade socialdemokratin i unga generationen. Men det gjorde man inte, i alla fall inte lika mycket här i Sverige.
Det är ett uppror mot hela skiten. Det hänger över oss som ett jävla klister. Har ni inte hajat det?
Studenterna har ockuperat kårhuset i Stockholm. Vi litar inte längre på kårbyråkrater, remissvar och mygel med statsapparaten för företrädare. Vi har tagit makten i egna händer.
Dagens studenter, framtidens ledare, det anser jag vara en reaktionär devis. Studenterna är en av de grupper som potentiellt kan förändra samhället. Det är ett elittänkande om någon tror att samhällets förändring är en akademisk exklusivitet. I allmänhet har det varit så att akademikerna har motsatt sig förändringar av samhället och utgjort en konservativ bastion. Finns det en förändring i den inställning så är det i och för sig glädjande. Men studenterna kan aldrig bli mer än en utav de grupper som kan förändra samhället.
I 68 års händelse var den här tokvänstern som dök upp då. Det är klart att det, kunde man hålla den i schack var det väl utmärkt. Ännu bättre var om man kunde få dessa ungdomar som eventuellt kunde lockas av tokvänstern att engagera sig för något vettigt. Och tyckte, så som Vietnamfrågan.
Skulle Olof Palme också ha kallat dem tokvänstern?
Jag skulle ha tänkt i alla fall.
Det finns idag två ideologier. Det är Mao Zedong, tjäna folket. Och det är Lyndon Johnson, tjäna pengar. Och vi måste välja mellan dessa två ideologier, annars kommer vi inte ha någon framgång.
Det här var ju mer att uppleva gamla ungdomsminnen. När jag själv var student så åkte jag omkring i de kommunistiska staterna och försökte debattera. Och det blev jag avbruten av talkörer så ropade Stalin, Stalin. Men då visste man att ens vänner satt i kommunisternas fängelser. Så då slogs man med verklig övertygelse.
Jag såg honom plötsligt med en kvinna på gatan vi skulle mötas. Och han ville tydligen inte visa att han hade träffat någon flicka. Han var väl lite blyg. Jag vet inte, men det var så typ han började plötsligt titta in i ett fönster. Va? Så vi skakade aldrig han med henne. Utan sen så bara blev det så hon kom hit till Sverige och de gifte sig. Va?
Thank you.
Jag tyckte överhuvudtaget att han var väldigt lyhörd för kvinnofrågor. Och det tror jag väl kanske berodde också mycket på Lisbeth som har ett starkt socialt engagemang och starkt jämställdhetsengagemang. De har nog talat mycket om de här frågorna hemma. Och som sagt, om man då har vuxit upp bland kvinnor så sätter det gärna sin prägel. Då blir man lite grann en hederskvinna om man är en bra karl.
För att 6-timmarsdagens samhälle ska vara ett samhälle präglat av jämställdhet och omsorg krävs framförallt att vi alla i solidaritet skapar bättre och tryggare villkor för barnen. Och det kräver också att männen är beredda att använda sin arbetstidsförkortning på annat sätt än de nu använder sin lediga tid.
Vid något tillfälle så dammsög jag faktiskt hemma, så ringde Ola Ullsten som just då var statsminister och hade hållit ett stort jämställdhetstal och fört fram Folkpartiet som stora jämställdhetspartiet. Då var han mycket glad över att han just stod i dammsug. Jag försökte stänga av den där dammsugan så att han inte skulle vara så större, men då vinkade han lite avvärjande. Tyckte att den kunde vara på att stressa Ullsten lite.
Det var en diskussion om privata dagis. Och då sa han, då bara sa han att man kan inte behandla barn som sopsäckar. Han jämför det alltså med avfallshantering. Men här var han väldigt dogmatisk. Just det här med barnomsorgen, det var en oerhört öm punkt. Där man inte fick ifrågasätta någonting av det system som samhället, staten och kommunerna skötte.
Betraktar dig som ren socialist?
Ja, självklart. Jag står för den idétradition i demokratisk socialism som svensk socialdemokrati representerar. Och det är jag stolt över.
Nu uppmanar oss centerledaren Fälldin att vi ska avsvära oss all socialism. Men tänk om vi skulle ta honom på allvar. Och tänk om vi skulle avsvära oss inte bara det som vi själva betecknar som socialism, utan om vi skulle avsvära oss alla de reformer som vi har genomfört här i landet, som de borgerliga har betecknat som en frihetsförkrävande socialism.
Och jag är demokratisk socialist med stolthet och med glädje. Jag bestyrks i min övertygelse. När jag ser ut över världen, när jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. Där solidariteten blir svagare och egoismen starkare. Där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet.
Vår mamma, hon respekterade alltid hans uppfattning. Och att det var hans uppfattning och den fick han ha och så vidare. Så att det var aldrig några problem på det sättet. Jag förmodar att det fanns flera i släkten som inte gillade det, men det var ju mera i periferin, i den inre kretsen betyder det aldrig någonting.
Det vore ju förskräckligt.
Familjen var så generös och så...
Ja, men det är ju aldrig, ja, men det vore ju... Det blir nästan så att jag blir arg. Jag tänker på det, men det vore ju förskräckligt om man har en brorsa och sen säger detta. Jag menar, om han vore en dålig socialist... Men det var han inte. Ska
vi mot ljuset, men inte allt vi vilja vill.
Ett av problemen med Palme var hans bakgrund. Palme kom ju från en av de dåvarande, ska vi säga, 15 familjerna. Om de var 15 eller de var 20, det vet jag. Men alltså från den ekonomiska absoluta överklassen. Det föranledde kommentarer redan i seklets början att personer ifrån den dåvarande överklassen ganska lätt gjorde karriär i arbetarpartier. Så som främmande fåglar så kunde de upplevas inte bara som främmande utan också som imponerande. De kom med åtskilliga färggranna dräkter och vackra drillar. Och den där sortens fåglar, ja, de var ovanliga. Bland oss vanliga duvor och skator och skorpar och väckte intresse och beundran.
Rösta på mig!
Nu igen! Och röta på dig,
ja, det gör
tio,
vi.
Och hålla pulla i en annan.
Ja, det är fallet.
Nej, det har aldrig varit i Årberg.
Inte det, ja, men då var det ute och kom in.
Ja, det var riktigt roligt.
Jag skulle välkommen.
Jag skulle ta dig i hand. Ja,
det
får jag.
Det
är
inte.
Det som jag tycker är en av hans absolut starka sidor som sällan kommer fram, det var hur han var så fri från maktens attribut. Och det var väl kanske det också som gjorde att det blev som det blev. Jag kommer ihåg en gång han kom till LO och hade en mörk kostym och svarta skor och en stor toppluva på sig. Jag sa åt honom att han såg ut som en statsminister ner till och som en skidåkare upp till. Och han sa att, ja vadå då, sa han, det är ju kallt. Och det här tycker jag liksom var en egenskap som är oerhört viktig. Som är en modell för Sverige, närheten mellan politiker och de som väljer.
Sträng sätter sig väldigt stort värde på Palme. Men han kallar honom aldrig Olle. Han är de få som kallar honom för Olle. Och sen så här, Sträng tror jag hade varmare känslor för Palme än vice versa. Och det är inte så konstigt. Sträng ansågs ha en särställning i regeringen och kunde ta sig friheter gentemot även statsministern som ingen annan fick göra. Och det var att Palme kände ju sitt juniorskap och hela belastningen av det gamla i partiet och så vidare.
Ja, en liten stund fick vi filma inne hos partiledningen tills finansministern åskådligt visade vad han tyckte om uppvaktningen.
Jag kan bära ut de här grejerna när jag gillar dem.
Olof Palme kommer utifrån, betraktat med misstänksamhet. Medan Sträng kommer inifrån och kan med självklar auktoritet sätta sig på alla. Det kan ingen komma till Sträng och säga att du har ingen erfarenhet från arbetslivet. Och då tar, billigt talat, Gunnar Sträng ett tag i dyngrepen. Och så drar han i hängslen och så säger han att jag har jobbat i och varit ut på landsvägarna och agiterat. Medan Olof Palme som då kommer från Övre Östermalm, han har ju också det. Så det gör att han är på något sätt sårbarare. Han måste lyssna ännu mer än vad Sträng kan göra.
Hej. Jag såg dig alltid genom fönstret.
Jo,
jag gick förbi dig.
Olle Palme.
Ja, men du då?
Peter.
Hur är det, Peter? Ja, det är Peter.
Det hände ideligen att man förbluffades över hans minne. Framförallt hans minne för personer och framförallt hans förmåga att koppla ihop utseende och namn på människor som man kanske inte har träffat på 10, 15, 20 år. Och det är klart, det var naturligtvis en styrka som partiordförande att kunna åka runt i landet och kunna namn och utseende på alla ledande socialdemokrater i princip i alla kommuner.
Vilka är det som du... Är det dem det?
Ja, den är övervåld.
Och det där är undermått?
Han kände sig nog ibland också, som många briljanta människor gör, lite främmande för vad man brukar kalla vanligt folksätt. Att vi är ganska vanliga allihop, men vi är väldigt olika. Han kände sig främmande helt enkelt, tror jag.
Men han var faktiskt det. Han var personligen väldigt blyg. Han såg sig själv som ett slags redskap för... Han var ju vald att vara partiordförande. Och det var ganska, men sin egen person var han ju alltså ganska blyg och integer om. Och släppte väldigt lite in på sig.
Man fick ju aldrig vara ensam. Man fick aldrig vara för sig själv. Och det gjorde väl att han inte trivdes där helt bra alltså. Vi bodde ju inte på samma elevhem, så det var lite underligt att vi blev kompisar. Men det var väl det att vi var lite båda bohemer och mycket slarviga.
På vilket sätt var han slarvig?
Ja, en flicka på kläderna. Han kom inte i tid. I hans rum så såg det alltid fruktansvärt huller och buller.
Jag tror han var med i alla lag som fanns i Sigtuna. Han var inte bäst i någonting, men han var tillräckligt bra för att vara med i laget. Han var bandymålvakt, det vet jag.
Men det var idrotten och flickorna som kanske mest sysselsatte honom under ungdomsåren.
Var han populär hos flickorna?
Ja. Det kan man nog säga. Det fanns en del flickor som kände att han hade en självironisk glimt i ögat.
Olof Palme, ja. Jag har aldrig dansat med en man som danser så fabelaktigt som han gör. Han förde sin dam så yndig och lätt, nästan kokett, heter det i en norsk revyvise. Och det gjorde han fantastiskt, var det.
Att se Olof Palme dansa till exempel var en underbar upplevelse. Med stor energi och stor entusiasm så dansade han sin foxtrot. Och de som hade dansat med honom var övertygade om att de hade dansat med någon som var en utomordentlig dansör. Ja, det fanns någon konflikt mellan honom och den fysiska verkligheten. När vi kom då 82 så hade statsministern dessförinnan, om det var Ullsten eller Feldin, det vet jag inte, låtit installera en mycket fin telefon i, som arkitekten hade ritat i masurbjörk med ett oändligt antal knappar. Det såg ut som cockpit i ett reajetplan. Och under de år vi arbetade tillsammans så lyckades statsministern aldrig ta emot ett samtal på denna telefon, utan så fort det ringde så tryckte han på alla knapparna samtidigt, trots att vi mycket noga hade gått igenom vilken knapp som skulle tryckas först.
Men om man trycker som fan på knappar, då får man in i riksdagsdebatten.
Jaha.
Ja. Hallå, var är jag?
Du singar, Lena.
Ja, hej. Jag trodde den här fungerade. Det hade hänt förut.
Han hade den lyckliga egenskapen att det han höll på med tyckte han var roligt. Och det var redan som barn. Han koncentrerade sig så väldigt. Och han hade ju kunnat göra karriär överallt egentligen.
Att en stor statlig utredning tar tid, det begriper vi. Men den där studiesociala utredningen, den är ett rekord, tycker vi.
Ja, det tror jag inte är en rekord, men vi la ett stort betänkande för 2 dagar sedan om bättre studiehjälp för hela det gymnasiala stadiet. Den utredningen tog 1 år. Nu ligger 2 ytterligare betänkanden i tryck och vi är i ett intensivt slutskede på det slutliga betänkandet. Så det kommer ganska snart nu.
Det gängse ordet hade varit i SSU studielön. Och så kom vi fram, vi klarar inte det ekonomiskt. Hur skulle man ändå hitta ett system som innebar att arbetarklassens barn fick en chans att studera utan att det knäckte så att säga statsfinanserna? Och det blev ett system som stod sig sedan väldigt bra. Det är min gissning att han var stolt över att han klarade ISL-provet.
Vår flitige kung fick ett nytt statsråd och därtill ett mycket ungt sådant. Där byråchefen Olof Palme upphöjdes till konsult.
Sedan jag, Sven-Olof Joakim Palme.
Nu blivit. Av Sveriges Götes och Vänders konung.
Av Sveriges Götes och Vänders konung.
Gustav den sjätte Adolf. Kallad och utnämnd.
Skolfrågorna, kommer ni att släppa dem nu?
Nej, jag har haft en väldiga förmån att de sista åren få koncentrera mig väldigt mycket på utredningsarbete på hela utbildningsfältet. Det har varit fascinerande därför att man har upplevt dynamiken i det svenska samhället. Nu är det utredningsskedet slut. Det är inte jag som sköter utbildningsfrågorna, men de frågorna spelar ju en sån roll i hela regeringens politik att jag hoppas få nytta av det jag lärt mig.
Det är en stor glädje för mig att få öppna arbetarrörelsens samlingsdagar i Medelpad. Vi har samlats här för att lära av varandra och för att stimulera varandra. Jag tycker det är särskilt glädjande att kulturen står i centrum i form av jazzen. Jag hälsar därför särskilt Majestävis efterföljare här i Medelpad. Förklarar jag det nya grovprov för invig och öppnat.
Man jobbade i 5 år alltid. Den enda gången jag inte jobbade var när jag blev sjuk, vilket sannolikt beror på överansträngning, eller delvis i varje fall.
Alltså när vi andra kunde gå hem efter arbetsdagen så var Palme alltid kvar, och han arbetade långt ut på nätterna, kunde sova över på en liten soffa, sen gick han ner på morgonen och tog en fika tillsammans med ölgubbarna i Gamla stan, och så fortsatte han att arbeta. Och hans arbetsrum var alltid ett kaos. Det låg travar av utredningar, papper, artiklar, men han visste exakt var allting låg. Han kunde plocka fram minsta lilla papper i en liten vrå, han visste vad det var. När han blev kommunikationsminister så visste han ju nästan SJs tabeller över hela landet, kunde varenda liten stationsort. Han kunde alltså detaljer om Sverige som jag tror nästan ingen annan politiker kunde.
Sverige har fått högertrafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter det som vi har fått.
Kommunikationsminister Olof Palme, är det roligt att köra till höger?
Jag kan säga att de första minuterna, då var det vilset. Trots att jag har kört en del i högertrafik.
När ni nu kommer hem till er fru och hon vill låna bilen, kommer ni då att överlämna bilen med lika varm hand som tidigare?
Ja, dels så är det hon som brukar överlämna bilen till mig. Och dels så kör hon bra, så att jag har ingen oro för att hon inte ska klara det.
Palme har ju aldrig tagit för sig av det här maktens gode. När man åker med Palme i landet så stannar han och käkar på någon hamburgerbar, och han, ofta när man möter honom på morgonen så sitter tandkrämen på kinderna och han har glömt att knyta skobanden. Han är alltså, lever långt ifrån den här lyxvärlden, utan han är en hårt arbetande person som inte är särskilt intresserad av den yttre lyxen eller sitt utseende eller sina kläder.
Hans sätt att klä sig var ju minst sagt inte överklassmässigt, utan ibland hade han ju 2 olika strumpor på sig.
Det var någon som trodde att det var Sten Andersson som var ute och köpt den här för att du skulle se radikal ut.
Nej, det var mycket enkelt. Det var min fru som sa till mig att det hänger en jacka i ett fönster i en liten butik på Vällingby torg. Och den tycker jag du ska köpa. Och vi gick och gjorde det. Och den har jag haft, den är bra.
Den är kvar?
Ja.
Försvaret vimlar av båtar i den. Är det kaffe, glimmer det, eller dag? Jag vet då, förstår jag.
Jag körde inte mot stopptecken och jag ville inte ta befälet över vaktposten, säger kommunikationsminister Palme om trafikintermezzot med militärkolonnen på Gotland.
Broder, säger han, jag vet att detta är ett helt meningslöst brev. Jag begär inte alls några åtgärder, men det skrivs för att lätta på trycket i förtröstan om att vi tänker ungefär lika. Och därför att du också råkar... I skolan fick jag stundom be uppförande på grund av uppstötsighet mot lärare. I det militära kom jag i krakel med fanjunkar och kaptener. För att inte tala om alla familjebråk, framförallt i vidare krets. En slags hastigt uppflammande vrede när överheten utan skäl försöker sätta sig på mig. Förmodligen har detta haft sin betydelse för min politiska utveckling. Jag tror du förstår varför jag skriver dessa rader. För att kunna bekämpa ledan och upprördheten inför verkligheten och stå ut med detta egendomliga yrke måste man ha någon slags upplevelse av jaget, av en identitet, åtminstone på några centrala punkter. Då upplever man det som svårt och orättfärdigt när någon söker klistra på en identitet som man inte känns vid och som man i alla dess uppenbarelser i samhället vill bekämpa.
Jag tror ju att de personerna som är utsatta för ett irrationellt hat alltid tar ett medansvar när de blir hatade. Och med irrationellt hat menar jag att Olof som politisk ledare var ju inte urborgerlig synpunkt. Värre än, ska vi säga, Tage Erlander eller Per Albin Hansson. Snarare tvärtom i den bemärkelsen. Jag tror alltså att Olof var lite osvensk. I första hand var det ju hans språk. Det är då retoriken i hans språk som är ovanligt för det svenska politiska språket.
De har inte bara ätit upp vad som fanns på bordet. De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat sig igenom andra länders bankmatsalar på kreditkort utställda på de svenska skattebetalarna.
Han var ungefär som de här slalomåkarna som kör på marginalen för att de vill vinna. De åker ut ganska ofta. Det är likadant med stora talare, alltid djärva talare, och får alltid fiender. Därför att de kör på marginalen. Han utmanar ju alla människor med sina känslor och krävde samma känslor. Det var naturligtvis att många värjde sig och upplevde honom som ett hot.
Hela världen höll ju andan för några veckor sedan vid förhandlingarna i Tjeckoslovakien. Allra flesta människor i djup sympati naturligtvis för det tjeckiska folket. Alla sa att vi ska vara tysta medan dessa förhandlingar på. För det tjeckiska folkets skull. Det fanns ytterligt få undantag på den yttersta högerkanten som hade en annan mening. Och så fanns det folkpartiledaren Sven Wedén. Och jag vill på säga att detta var en av de klumpigaste utrikespolitiska inhopp som på mycket länge har gjorts i svensk politik. Men när jag säger det så kommer jag tänka på att det inte mer än 3 månader sedan ungefär den här amerikanska ambassadören reste hem. Och det är nu kortare sen tid sedan att Wedén sa att den finska regeringen utses efter godkännande från Moskva. Så det var väl inte ett plötsligt klumpigt inhopp. Det var en konsekvent serie av klumpighet.
Den 21 augusti klockan 3:16 på morgonen löpte följande blixtmeddelande ut över teleprinternätet i den västliga världens nyhetscentra. Sovjetiska, polska och östtyska trupper har marscherat in över Tjeckoslovakiens gränser. På ett par timmar har trupper från 5 stater.
Än en gång har det inträffat att i ett kommunistiskt land en frihetsrörelse stoppats med våld. krigsmakten ska göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar diktaturens kreatur till varandra.
Начальник почетного караула капитан Богданов.
Yes, he was anti-communist, yes. I noticed it from the first meeting. But he has a lot of sympathy for my country. Not for regime, of course, not for totalitarian communist regime, which he hated, but to country itself, to the great people of the Soviet Union. It is for sure.
Vi vill göra vårt yttersta för att kunna medverka till att världen får leva i fred.
И мы хотим сделать все, чтобы сохранить мир на земле. И избежать тех ужасов, которые несет с собой война.
Благодарим вас за ваши усилия в борьбе за мир.
Ja, man får ju aldrig glömma bort att Olof Palme ju någonstans var mycket pro-väst. Det glömmer man lätt bort. När det gällde Sovjetunionen så hade han ju självfallet med sin bakgrund i Baltikum och sin familjs upplevelser en djup skepsis mot det systemet. Samtidigt var han en realpolitiker som ansåg att Sverige måste ha rimliga relationer till det som var den stora statsmakten, staten som var vår granne. Men kanske som sagt när det gäller uländer att jag tyckte han gick en aning för långt i förstående inför kommunism med lösning på uländers problem.
Viva la amistad entre Cuba y Suecia!
Viva!
Som första regeringschef från ett västland besökte statsminister Palme Kuba och fick ett överväldigande mottagande.
Jag pratade med mig nonstop i 3 dagar i stort sett. Jag var med hela tiden. Enda gången jag såg honom oroade var när jag talade om för honom att jag tänkte tala spanska på det här torget i Santiago. Då såg han mycket chockerad ut. Mm. Och efter en stund så sa han, skulle du kunna ta första meningen? Han ville låta höra hur lätt, och det gjorde jag. Då såg han lättad ut.
Han hjälpte till att bryta en isolering för vår del. Vi kommer ut i världen och världen kommer in till oss. Och så tvingade han oss att ta ställning. Och det är det som jag tycker är så underbart för ett folk och inte minst för ungdomar att kunna ha politiska förgrundsfigurer som de kan relatera sig själva till. Som utmanar dem. Som tvingar dem att tänka efter. Är jag för eller är jag emot det här? Vad är min egen, vilken ställning tar jag själv? Och det är alltså en mycket, mycket viktig roll för en politiker i en demokrati. Olof ville driva partiet i den här frågan. Han hade inte alls alla med sig. Framförallt inte från början. Det var många som var skeptiska till det här engagemanget. Olof drev en linje i partiet, det är riktigt. Man kallar det för partitaktik. Ja, man kanske kallar det för en politik.
Herr Palmes uppseendeväckande framträdande och uttalande har lett till att tilltron till Sveriges strikta neutralitetspolitik rubbats. Och det motiverar kravet på att Olof Palme borde lämna regeringen. I Vietnam används så kallade antipersonella bomber. De är av många olika slag.
Bomberna skiljer inte mellan en soldat och ett litet barn.
Han spelar mycket skickligt på unga människors öppna sinnen och känslor för att skapa en oerhört stark indignation. Och det gör han. Ja, men han gör det skickligt. Och jag tycker inte man ska göra det. Man ska inte göra på det sättet.
Det är en tvingande moralisk nödvändighet att fästa en bred internationell opinions uppmärksamhet på det fruktansvärda som håller på att ske, framförallt i Vietnam.
There is no doubt but that when you go back to that period of history,